Välkommen till Jämn och lika, podden om jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken. Med oss här idag så har vi Amanda Idström från stiftelsen Sedmigratski. Välkommen.
Tusen tack, roligt att vara med.
I det här avsnittet ska vi tala om hur barn inkluderar och exkluderar varandra utifrån funktionsvariation. Och vi kommer att tala om vad man som lärare behöver vara uppmärksam på och om olika sätt att arbeta med inkludering både då i barngruppen och inom kollegiet, just när det handlar om barn med särskilda behov. Och det här är förstås inget enkelt ämne. Det finns många olika former och grader av funktionsvariation och varje barn är förstås unikt med sina styrkor och utmaningar. Men vi ska försöka ge konkreta exempel och tankar som kan vara till nytta i vardagen. Så roligt att du är med. Du jobbar, Amanda, som sakkunnig inom special- och småbarnspedagogiken och har erfarenheter av att jobba med barn med särskilda behov. Vilka typer av funktionsvariationer har du mött oftast så där i din yrkesroll?
Oftast är det nog kanske funktionsvariationer som är kopplade till det neuropsykiatriska området. Sånt som har att göra med koncentration eller förmåga att hålla fokus eller det sociala samspelet.
När du har barn i din grupp som har någon form av funktionsvariation, så vad är det man särskilt behöver tänka på då som lärare?
Det viktigaste av allt är kanske att tänka på att hur man kan stärka barnets känsla av att höra till gruppen, det vill säga barnets delaktighet. Och sen det att man faktiskt utgår i verksamheten från barnets styrkor och att man lyfter fram dem framför barnet och framför gruppen. Vilket såklart gäller alla andra barn också där i gruppen.
Och hur gör man det så där konkret?
Man behöver lära känna barnet ordentligt. Jag tänker att det är liksom grunden till allt, att lära känna varandra och skapa en trygg relation. För då har du också bättre möjlighet att se att vad är styrkorna och vilka signaler ger barnen när de känner att det är delaktigt. Och vilka signaler ger barnen när de känner att det inte är delaktigt.
Så där allmänt, så hur lätt eller svårt är det att upptäcka funktionsvariationer i vardagen? Jag tänker, finns det vissa tecken som man ska vara uppmärksam på eller något annat?
Det är inte något lätt. Det är väldigt olika. Det är ju väldigt individuellt beroende på barnet. Och jag tänker också att det är beroende av barnets ålder och hur lindriga eller hur grava utmaningar barnet har, att lägga märke till dem. Men att grundstenarna där, tänker jag, att lära känna barnet igen så att man vet faktiskt att hur liksom har barnets utveckling sett ut och hur reagerar barnet i olika situationer och vad behöver barnet. Men sen tänker jag också att lyssna på vårdnadshavarna. Det samarbete är superviktigt. Det är de som känner barnet allra bäst. Så att föra en öppen dialog tillsammans med föräldrarna eller den som är vårdnadshavare är en viktig grundsten.
Finns det någonting som man ska vara så där speciellt uppmärksam på för att då identifiera någon form av funktionsvariation?
Det är viktigt för det första att komma ihåg att vi är alla olika. Vi alla agerar på olika sätt och vi har alla olika behov. Men några saker som kan vara bra att lite följa med, till exempel om barnet har svårt att leka med andra barn eller barnet inte följer med i leken eller verkar vara tillbakadraget eller väldigt utåtagerande eller behöver mycket hjälp i vardagens aktiviteter. Men att som sagt, viktigt att komma ihåg att vi är alla olika och det här är sådana färdigheter som utvecklas också i olika takt och är beroende på barnets ålder.
När ett barn har särskilda behov, så vad innebär det konkret för lärare då det gäller planeringen och vardagen med olika aktiviteter?
Det är väldigt olika från barngrupp till barngrupp såklart, men att det finns några sådana grundstenar som jag brukar tala om som gynnar hela barngruppen och också barn som har någon typ av funktionsvariation. Och det är då att man har tydliga rutiner på dagen, man använder sig av visuella stöd som till exempel bilder och tecken och kanske timers. Vuxna tänker på sin kommunikation, det vill säga att man kommunicerar tydligt, man ger kanske inte allt för många instruktioner på en gång, man förbereder barnen. Sen tänker jag det här att röra sig i mindre grupper under hela dagen är superviktigt, just med tanke också på att kunna skapa de där trygga relationerna. Och det här tänker jag allt sånt som bidrar till en känsla av sammanhang för barnen, vilket i sin tur är positivt för inkluderingskänslan.
Då det gäller barnens relationer till varandra, så vad är viktigt där att tänka på?
Och det är just det här att vuxna är närvarande när barnen leker, att kunna vara tillgänglig för att stöda men också kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen själv ibland lösa både konflikter och andra svåra situationer som kan uppstå där i leken. Men också de här smågrupperna som jag talar om, och kanske ibland att man också lite blandar vem man leker med, att ge möjlighet för det att det skapas nya relationer.
Om ett barn exkluderar något annat barn, och nu tänker jag främst då förstås på funktionsvariation, så hur märker ni det?
No, jag tänker att barn till sin natur är ju inte exkluderande, eller man exkluderar kanske ofta inte medvetet när man är barn. Men sen tänker jag att ett barn som har en funktionsvariation har ju en större risk att bli exkluderad. Och det är en bra sak att ha i tankarna när man arbetar med barn som kanske har särskilda behov. Det kan till exempel finnas skillnader i sätt hur man leker eller sätt att kommunicera, vilket gör det att man kanske är i risken för att bli mer exkluderad. Sen tänker jag att barn har också olika sätt att exkludera på. Till exempel det kan handla om en medveten exkludering, att man inte bjuder in till lek. Men det kan också handla om att exkluderingen sker mer omedvetet, att ett barn kanske alltid har samma roll i en lek, trots att barnet kanske inte vill det. Eller till exempel om ett barn har en språkstörning, så kanske man inte helt enkelt hinner uttrycka sig i vad man vill i den här leken innan leken redan är i full gång, och då kanske man sen går miste om den rollen man ville ha eller att man inte blev inbjuden alls till leken. Och där tänker jag igen att den här vuxnas närvaro för att kunna stöda upp den där leken är superviktig, och det är att kunna sätta ord på de här känslorna och använda sig av bilder och tecken för att stöda upp den här leken i mindre grupper.
Hur pratar ni med barnen om olikheter utan att då explicit peka ut någon?
Vi pratar dagligen om likheter och olikheter på våra daghem. Vi pratar om olikheter och olikheter som styrkor. Vi ser det som en stor styrka att vi alla är olika. Vi använder oss också jättemycket av olika sagor och bilder, böcker, för att kunna ännu tydligare visualisera och lyfta fram olikheter. Men också det att pedagogerna använder ofta sig själv som exempel för att kunna lyfta fram olikheter som något positivt. Och samtidigt kan det ibland komma också frågor från barnen, att varför är det på det här viset? Och så då är vi inte rädda heller för att svara på dem, utan vi svarar på dem så gott vi kan och försöker där också skapa en sån här, på ett sätt blir det ju en värdegrundsdiskussion att lyfta fram att till exempel att jag behöver ha en leksak i handen i samlingen för att kunna koncentrera mig, precis som du behöver ha glasögon för att kunna se. Som att det är något självklart, att vi är olika.
Du var lite inne på det här med material och böcker och sådär, men har ni jobbat med något projekt som hjälper barnen att förstå att vi alla är olika och har olika förutsättningar, men ändå kan vara med?
Vi har inte direkt haft på det sättet något material eller något projekt. Vi har mer haft diskussioner som sker dagligen, och där tänker jag att allt börjar från oss vuxna och vår värdegrund. Och därför har vi på stiftelsen valt att satsa på att vi har haft ett jättestort värdegrundsarbete som vi har gjort under flera års tid, där vi har mycket fokuserat på det, att hur ser vi på delaktighet från olika perspektiv och vad betyder delaktighet för oss? För det är där det ändå börjar. Vi behöver ha en gemensam grund för begreppet, för det första vad det betyder, men också för det att hur vi sen är i praktiken när det kommer kanske frågor eller det kommer knepiga situationer, att vi vet hur vi ska agera utgående från den värdegrund som vi har. Så det handlar egentligen om att börja med oss pedagoger.
Jag blev lite nyfiken här på det värdegrundsarbete du sa att ni har gjort.
Ja, vi har alltså tangerat begreppen delaktighet och inklusion ganska djupgående inom stiftelsen, och vi har funderat för det första att vad de innebär. Så där rent teoretiskt. Men sen har vi också funderat på ett mer personligt plan. Att okej, att vad innebär det för mig att vara inkluderad eller att känna sig delaktig? Och sen har vi utgående från det fortsatt det arbete i de team där man jobbar och funderar utgående från att i min barngrupp, vad betyder det att vara delaktig eller vad betyder det att känna sig inkluderad här i min barngrupp? Och sen föra de här diskussionerna ganska ofta och ganska mycket. Och mycket också den här diskussionen att det som gynnar ett barn gynnar oftast alla andra barn också. Så det har varit en fin resa att ta del av.
Och det här betyder också att ni alltid kan spegla det vad ni gör mot er värdegrund.
Precis.
Och det ni har arbetat fram och som också förstås är gemensam för alla som jobbar där.
Precis, och det gör ju det också hemskt lätt att sådär vara stolt över den verksamhet vi har och samtidigt också kunna säga att barnen känner sig delaktiga och att man också ser det.
Hur har ni jobbat med det i praktiken? Var har ni börjat och hur har ni gått vidare?
Vi har egentligen börjat med en sån här tankeställare med hjälp av en bild på ett barn som står på olika boxar och det finns olika förutsättningar för att kunna se vad som händer där på andra sidan. Och den börjar vi med som en tankeställare, att vad väcker den för tankar och vad är det vi ser på bilden. Sen efter det så har vi haft en utomstående talare som har gått igenom begreppet delaktighet och inklusion tillsammans med oss. Och det är ju två jättemångfacetterade begrepp, så det har hjälpt kanske oss att hitta en liten sån här gemensam grund, att vad innebär det för oss att man är delaktig eller att vår verksamhet är inkluderande. Och sen utgående från det så har vi då haft gruppdiskussioner både över husgränser men också inom dagise olika diskussionstillfällen där man tillsammans har fått diskutera och ta ställning till vad man tänker kring vissa saker som är kopplat till delaktighet och inklusion. Och sen utgående från det arbetet så har vi jobbat vidare också sen mera med det här som jag har talat mycket om, att ha tydliga lärmiljöer och vara tydlig i sin kommunikation och komma in på bilder och tecken som stöd och tydliga lärmiljöer och så här.
Har ni själv sagt upp den här, ska vi säga, metoden eller vissa frågor ni har svarat på eller det här att hur ni jobbar systematiskt, eller har ni haft något hjälpmedel där?
Nu, vi har nu egentligen utgått från det att från det läget var är vi just nu när vi börjar och fundera lite att okej, okay, vad finns det för behov? Och då märkte vi att behovet är det att vi behöver hitta en gemensam grund att börja ifrån. Och det var egentligen det som var startet sen till att hela processen körde igång och sakta men säkert också så tillsammans med pedagogerna så märkte vi att vilken bana ska vi gå in på nu. Så att egentligen inte på det sättet något förutbestämt, utan det fick ganska mycket leva med att vad behovet var och så här, och vad intresse också var. Resultatet ser man där i våra barngrupper.
Just det, så ni har det alla inom er.
Ja, och jag tänker att det som kanske är det fina är att det har blivit de här värdegrundsdiskussionerna är sånt som sker kontinuerligt i våra team. Att jag tänker att den där betydelsen av hur viktigt det är, så det syns att pedagogerna värdesätter de diskussionerna.
Hur jobbar ni med ett enskilt barn som har funktionsvariation för att det ska känna sig inkluderat om det riskerar att hamna utanför?
Vi jobbar egentligen så som vi skulle jobba med resten av barnen där i barngruppen. Att vi arbetar mycket i smågrupper med närvarande vuxna. Det ger möjlighet igen till de här, att stärka de här relationerna och att skapa den här tryggheten. Men det ger också en bättre förutsättning för pedagogerna att kunna använda eventuella stödmetoder som kanske involverar bilder som stöd eller tecken som stöd smidigare. Och på det sättet kan vi också då säkerställa att alla faktiskt kan delta. Jag tänker just till exempel med bilder som stöd. Alla har samma möjlighet till att kommunicera och till att förstå vad det är som kommuniceras. Och där utgår vi ju alltid från också det att om det är någonting som man märker att det är utmanande för barnet, så då funderar vi istället på att vad är det i den här miljön eller vad är det i den här situationen som gör att det blir som det blir. Vad kan vi ändra på i miljön eller situationen? Att det är miljön eller situationen som behöver ändras, inte barnet. Och där kan jag ju ge som ett det där konkret exempel är att om vi har ett barn som är inom autismspektret och kanske behöver en lugnare miljö och en tydlig visuell struktur, men är jätteintresserad av Lego, så då behöver vi bygga upp en sån verksamhet som är liksom, det finns tydligt vad det är som ska hända, det finns ett lugn och ro, men den verksamhet man har i den smågrupp där barnet är så kanske utgår från Lego-bygge för att göra det intressant och motiverande att vara med.
Och då kan alla delta och bygga
jo.
Tillsammans.
Där tänker jag att det blir vårt pedagogers ansvar att se också till att vi kan sammanföra barn med liknande intressen i de här smågrupperna så att det faktiskt ska kännas inspirerande för alla barn i den gruppen.
Finns det speciella metoder eller material ni använder för att främja inkludering?
Och där tänker jag, för att gå tillbaka lite till det jag sa tidigare, att allt börjar där i den där värdegrunden hos oss vuxna. Och det värdegrundsarbete vi har gjort har det där skapat oss en ganska stadig grund för att kunna jobba inkluderande. Men det som jag tänker att så där konkreta sätt som har varit viktiga för oss, så det är den här tydliga och trygga miljön. När den är i skick så då har barnen också förutsättningar att lyckas och känna att man kan påverka sin dag och att man kan få sin röst hörd. Så jag tänker att det är liksom en superviktig sak. Sen tänker jag också på det här med att kunna vara socialt inkluderad. Där jobbar vi ju mycket med socioemotionella färdigheter och talar mycket om känslor och vill öka barnens ordförråd kring känslor. Och att överlag tala också om känslor.
Kan man förebygga exkludering? Och nu tänker jag främst på barn med funktionsvariation.
Det kan man, absolut. Som pedagog behöver man behöver känna sin barngrupp. Du behöver känna de barnen som är i din barngrupp, vilka styrkor de har, vilka intressen de har och bygga verksamheten utgående från det. Men du behöver också kunna observera din barngrupp. Du behöver kunna se att vad är det som händer och sker, till exempel i den fria leken. Finns det tecken som tyder på att någon skulle bli exkluderad? Då behöver du kanske tala med dina kollegor och tillsammans med dem fundera att vad är det du har sett? I vilken situation hände det du så? Och hur skulle man kunna göra annorlunda nästa gång den här samma situationen uppstår? Och på det sättet kan man vara lite före den här exkluderingen och kunna sätta stopp för den innan den sen blir mer systematisk.
Kan du ge ett exempel mer så där på ett allmänt plan där ett barn riskeras att exkluderas och vad man kan göra?
Ja, det kan jag. Vi kan till exempel föreställa oss att vi har tre barn som bygger en koja tillsammans. Och så kommer det ett fjärde barn med i bilden och det barnet har då en språkstörning och vill komma med i leken. Men det barnet har då kanske svårt att ta initiativ för att komma med i leken just med tanke på kommunikationen. Och barnet kanske börjar plocka klossar där bredvid istället. Och då säger ett av de andra barnen att du får inte vara med. Och då kanske barnet blir ledset och tyst och vänder sig bort och de andra fortsätter sin lek. Så då har vi ju ett ganska konkret exempel på att bli exkluderad på grund av ens funktionsvariation. Men att här i den här situationen tänker jag att om den skulle ha uppstått på riktigt så där skulle ha behövt mycket vuxenstöd. En vuxen som skulle kunna vara med och kanske ha till och med några bilder som stöd med för att underlätta den här kommunikationen, att vad det är som hände. Och att sätta ord på känslorna både för den som blev exkluderad men för de barn som exkluderade. Och på så sätt kunna ta tag i situationen direkt när den har uppstått och inte att sen fort pågår en längre tid.
Och då föreslår du att då diskutera den tillsammans?
Ja, med hjälp av en kommunikationskarta till exempel.
Ja, så att alla talar tillsammans.
Precis.
Hur pratar ni inom kollegiet om exkludering?
Vi har ständiga diskussioner om vad vi har observerat i barngruppen, lite som jag var inne tidigare på. Att vad har vi sett under föregående vecka? Vad har vi märkt när det kommer till kompisrelationer? Vad har vi märkt i olika gruppsituationer? Det som jag tänker att kan vara bra att ha, att man kan ha ett observationsschema helt för olika lekar och gruppsituationer. Att vem leker med vem och hur ofta och så här, så får man ganska snabbt en tydlig bild av att är det något barn som hemskt ofta leker ensamt eller är det någon som oftast skulle vilja vara med någonstans men så ryms den aldrig med eller får aldrig komma med, så hinner man nappa upp sådana situationer.
Det är ett ganska konkret verktyg. Mm. Hur gör ni med, jag tänker, gruppering av barn och sånt? Hur mycket funderar ni på det?
Det är också väldigt varierande, beroende såklart på vad den här gruppen har för behov. Ibland kan det finnas behov av att ha till exempel lekpar. Det kan vara någonting jättebra. Man kan få någon kompis man kanske inte annars skulle självmant ha valt att leka med. Ibland om det är barn som har en starkare social kompetens så absolut uppmuntrar vi att självmant så att säga bilda de här grupperna. Men att ibland behövs det också lite på det sättet att vuxna funderar att vilka barn ska leka tillsammans. Kanske också utgående från att vad är behoven och vad är intressena och på så sätt kunna skapa så att säga lekpar som funkar ihop och har samma intresse.
Hur upptäcker ni eller dokumenterar ni exkluderande beteenden? Och lite det här att vad gör ni efteråt? Hur behandlar ni det?
Och just som jag nämnde, att kunna ha ett sånt här schema där man lite kan följa med sin observation. Men att kanske där på det där schemat då komma ihåg att också att behandla liksom följderna efter det som har hänt. Att först kanske då tydligt att vad är det som har hänt i den här situationen och vilka barn var med. Men att sen kanske fundera på det där att okej, okay, hur löste sig den här situationen och, eller varför gick det som det gick? Och vad behövs det i framtiden för att den här situationen inte ska uppstå? Så det är sådana där nyckelfrågor som jag tänker att är viktiga för att man ska kunna som pedagog utveckla den där situationen. Ibland blir det också så att en pedagog har märkt någonting som en annan pedagog inte har märkt eller tvärtom. Så där tänker jag att det kommer fram också den här styrkan av att jobba i team. För att du lägger märke till sådana saker jag inte lägger märke till. Och då plötsligt så har vi fått syn på en situation som kanske annars skulle gått obemärkt. Och då kan vi ingripa i den och sätta in förebyggande stödåtgärder så att ingen faktiskt ska bli exkluderad.
Hur pratar ni med vårdnadshavare om inkludering? Och då tänker jag både om deras barn exkluderar eller blir exkluderade.
När vi uppmuntrar till en öppen dialog och vi vill också själva vara väldigt öppna och jag tänker att den där tröskeln för att ta upp saker och ting ska vara jättelåg både liksom från dagis sida men också att vårdnadshavarna ska känna att det är lätt att ta upp saker och ting till diskussion. Att hellre att man tar upp en oro eller fundering som kanske sen inte visar sig ha på det sättet någon rot utan att man så att säga diskuterar den igenom med de som jobbar dagligen med barnen. Och sen att komma ihåg att tillsammans med vårdnadshavarna och teamet att vi har ju ändå ett gemensamt mål och det är att barnet ska ha det så bra som möjligt och att vi vill barnets bästa. Att se oss som ett team tillsammans, att vi finns där för barnet.
Men ibland kan det ändå vara ganska svåra saker det handlar om och det kan vara ganska besvärligt att till exempel bemöta en förälder med ett kanske lite tråkigare besked.
Ja, absolut. Jag tänker att där är nyckeln att vara öppen och ärlig men att ha en respekt för både familjen och för barnet. Och att också kanske tänka på det att man ska utgå från det man har sett och inte från det vad man tycker. Att till exempel att istället säga att vi har märkt att vänta på sin tur kan vara utmanande för hen. Eller att istället för att säga att hen har svårt med sin koncentration. För då är det direkt liksom en statement att så här är det. Och att hela tiden tänka på det att man ska visa att man vill samarbeta. Och att vi har det där gemensamma fokuset som är barnets bästa. Och att också ge utrymme för att lyssna på föräldrarna och ge dem tid att berätta sin upplevelse och sin erfarenhet av situationen. För det är ändå de som känner barnet allra bäst.
Vilka utmaningar tycker du så där personligen har varit vanligast? Hur har ni jobbat med dem?
När man för de här värdegrundsdiskussionerna, det kan ibland vara lite utmanande. Just med tanke på att vi har alla ändå med oss olika erfarenheter och olika sätt att se på saker och ting. Så att hitta den där gemensamma grunden att stå på kan vara ibland en sån här utmanande faktor. Men att jag upplever att vi har lyckats bra.
Och vad skulle du säga att det är nyckelfaktorerna att ni har lyckats bra? Handlar det om ledarskap eller handlar det om ett bra diskussionsklimat inom team? Eller?
Jag tror att mycket handlar om ett bra diskussionsklimat som du nämnde. Sen tror jag att mycket också handlar om det att vi har jättekunniga pedagoger som faktiskt liksom vill jobba för barnets bästa och barnets rätt. Och då blir det hemskt, hemskt lätt att jobba för inkludering när man utgår från de sakerna.
Ja, sen blir det ju också ganska säkert intressanta diskussioner om man får lite fråga
Absolut.
Sig själv också att var står man i det
här? Ja, och det tänker jag att det är en av de viktigare sakerna i det här jobbet att kunna självreflektera att varför tänker jag som jag gör kring den här saken för att sen kunna kanske själv utvecklas vidare i arbetet.
Vad tycker du att har fungerat bra i ert arbete om vi nu explicit tänker på inkludering och exkludering utgående från funktionsvariation?
Nå, om jag tänker på det arbete vi har gjort kring inkludering som vi har behandlat mycket så tänker jag där att vi har gett tid för de här värdegrundsdiskussionerna. Och vi har fortsatt, vi har använt dem både hela dagen med gemensamt men vi har också gjort det i team så att det har blivit liksom en sån där tratt så att säga som har fallit liksom neråt närmare barnet hela tiden och då tror jag att man uppnår ett sånt. Vad ska man säga, en gemensam grund i teamet med de barn man har där och då.
Gör ni det på nytt varje år inför nya barn och nya grupper?
Det här har mera varit ett sånt projekt där vi kanske behandlar vi har inte på det sättet behandlat barn i sig, enskilda barn, utan vi har mera behandlat de här värdegrundsfrågorna på ett allmänt plan, så att vi ska kunna, oberoende vilka barn vi har på vårt daghem, så ska vi kunna arbeta inkluderande. Och det är en diskussion som jag tänker att är vid liv hela tiden. Att hela tiden behöver vi föra de där värdegrundsdiskussionerna, vad det sen berör, att är det funktionsvariation eller handlar det om exkludering eller handlar det om mångkulturalitet eller vad som helst. Men att det är ju någonting som alltid ska finnas där, tänker jag, i vårt arbete, att vi diskuterar värdegrundssaker för att kunna komma vidare i det vi gör.
Har du något råd till lärare som tycker att det är svårt att prata om de här frågorna så där i praktiken och hantera dem?
Jag tänker att det är viktigt att när man tar upp en sån här fråga eller om det har skett någon situation då, till exempel med föräldrarna, att man förbereder sig för den där diskussionen om man upplever att den känns kanske lite så där svår eller man känner sig obekväm. Så att vara förberedd är liksom superviktigt. Sen det som jag var inne på lite tidigare, så det här med att vara öppen och ärlig, men att göra det på ett respektfullt sätt för alla som är inblandade. Och kanske det där framförallt att visa att man vill samarbeta och att man finns där för att stödja barnet. Och utgå hela tiden från vilka stödmetoder det är som man upplever att man ska använda, istället kanske för att utgå från det att vilka utmaningar barnet har. Så utgår man från styrkorna, men vilka stödmetoder gynnar barnet.
Nu går vi över till några tänk-om-frågor. Mm. Tänk om ett barn säger till ett annat barn att du får inte vara med för du har hörlurar eller kan inte prata. Vad säger du då?
Här tänker jag att det är viktigt att sätta en gräns, lugnt och tydligt. Och att då lyfta fram såklart att det här är inte okej att säga. Sen tänker jag att det handlar också om att lyfta fram barnets förmåga på ett positivt sätt. Då. Det här barnet som kanske då är mera utsatt i den här situationen. Och då kan man till exempel säga att du kanske inte hör vad hen säger med ord, men hen pratar på sitt sätt. Att man kan tala på andra sätt än med ord. Och då har man ju så att säga inlett en värdegrundsdiskussion med barnen ren som kanske leder mera till en inkluderande miljö. Det dagis där man är.
Nu tänk om en förälder säger att mitt barn är inte den som exkluderar andra.
Det kan vara en lite knepig situation. Där tänker jag att det är viktigt att bekräfta föräldern att okej, att jag förstår att du upplever saken på det sättet och visa förståelse, men att ändå hålla fast vid det som man har sett själv på dagis, och kanske man till och med kan ge några konkreta exempel på situationer där det har skett. Men att därigen att betona det där samarbetet och att bjuda in till att följa upp situationen och säga att hur man konkret har tänkt göra för att stödja upp de här sociala färdigheterna som kanske behöver få lite stöd. Och att då just kunna erbjuda att vi kan testa de här metoderna så och så länge, och då kan vi träffas igen och se att hur läget är just nu.
Tänk om en kollega säger att det är bäst att de här två barnen igen leker med varandra eftersom de annars blir utanför. Vad säger du då?
Nu här tänker jag att det kanske är mera en sån där quick save på något sätt. Att då behöver man nog mera fundera på den där gruppdynamiken överlag där i gruppen. Att vad är det som gör att de här två annars blir utanför? Och kanske man då behöver fundera på att behöver man laga några små grupper där vuxna har kanske lite förutbestämt att vem som är med i vilken grupp. Och försöka se det som en möjlighet nu här att skapa nya kompisrelationer och att stödja barnen i deras sociala färdigheter.
Men tänk om kollegan tycker att det här blir lite jobbigt, att det går ju bra på det här sättet, att det funkar.
Ja, då behöver man vara en stark pedagog och stå på sig själv och vara trygg i sin värdegrund och veta att det här som jag nu tänker kring den här saken, så det är rätt och det gynnar barnen i det långa loppet, och det här har de rätt till.
Av allt det som vi har pratat om idag, så vad skulle du vilja att lyssnaren tar med sig?
Ja, jag tänker kanske det att det här med inkludering, så det börjar i vår egen värdegrund och bearbetning av den och att synliggöra den för sig själv. Så att inte vara rädd för att regelbundet faktiskt tillsammans i sitt team föra värdegrundsdiskussioner. Tvärtom, det är en jätteviktig sak att göra regelbundet. Sen tänker jag det att alla barn behöver ha en känsla av sammanhang för att kunna känna sig inkluderade. Och då behöver man ha vissa saker som är så att säga hört i en kvalitativ småbarnspedagogik. Det vill säga att det finns en tydlig rutin, det finns struktur på dagen, det finns bilder som stöd. Det finns olika andra hjälpmedel för kommunikation. Och att barnen vet vad som förväntas av dem och var de ska vara. Men sen tänker jag också det här ett gott och öppet samarbete med föräldrarna. För att vi ska se oss som ett team tillsammans som jobbar för barnets bästa. Om de här tre då finns, så då är man, tänker jag, en långt på väg med inklusionen i den barngrupp där man jobbar. Och då kan man stolt, tänker jag, säga också att man har en kvalitativ småbarnspedagogik i sin verksamhet.
Tack Amanda, det här tar vi med oss. Och tack för att du ville vara med. Den här intervjun och mer material om jämställdhet och likabehandling så finns på moilo.fi. Både för pedagoger och barn.
Tack. Tusen tack!